Hämta ny kraft. I kraftlösa tider har jag som överskrift. Jag vill ha som bakgrund, vill jag ta er med till Matteus 24. Och ett par versar, eller några versar där. Om Jesu ord inför ändens tid. Och det börjar från vers 1 där. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsåldern slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Jag är Messias, det kan ju höras i olika former idag. Jag är Kristus, eller jag är den smorde, jag är smorder, vi är Kristusar. Eller vi är alla gudar, Kristus är inom alla och så vidare. Det finns olika variationer och vi ser hur det sprider sig idag, överallt. Vi människor, vi ser ju gärna upp till eller hänförs av det som är stort och det som är starkt, mänskligt sett. Men jag tycker att de här orden, när jag läser det här, kopplar ihop det precis som har hänt före här. Då kan man se att det är precis som att Jesus vill säga, när han varnar här, se inte på det som är stort och starkt för ögonen. Se inte på det. För han hade ju här, de hade ju visat här på det här stora, vackra templet. Och de var imponerade av det här. Och det är klart att det finns mycket som är fint och stort. Men det var ju bara det att Jesus, han visste vad som skulle komma. Med det här som såg stort och starkt ut. Och representera dåtidens religiösa liv i Jerusalem. Se inte på det som är stort och starkt. Det som är synligt, alltså det yttre. Se inte på det varken i beundran eller i fruktan. Och jag satt för ett tag sedan, det är några månader sedan, inför en undervisning och förberedning. Jag satt och studerade och läste om Israels folk. Och läste de här orden i femte Mosebok när Mose då påminner folket och undervisar folket om det som har hänt och ser tillbaka så här. Vad Israels folk sa när de kom fram till gränsen första gången. Och så sa de och såg det här stora folket, Anaks barn. Och så sa de, vem kan stå emot Anaks barn? Vi är som gräshoppor. Små, ynkliga varelser jämförelse med dem. Vad kan vi göra mot dem? Så såg man med fruktan på det som var stort och starkt för deras ögon. Det ledde till att de inte den gången fick gå in i landet utan fick gå 40 år i öknen. Men de som sen fick gå in i landet, vilka var det? Jo, det var de som enbart litade på Guds ord och Guds kraft. Det var de som fick gå in. De hade inget eget att komma med. De förlitade sig inte på sin egen kraft eller något av sitt eget. Och inför denna omöjliga situation så hade de bara en sak att förlita sig på. Det var Guds ord och Guds kraft. Och därför kunde de gå in och inta landet. Se inte heller i bundran på det som är stort och starkt. För den här frågan, vem kan stå emot Anaks barn? När jag läste det då tänkte jag, det är ju som ett eko av det vi läser om i Uppenbarelseboken. Vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Ändens tids antikristiga globala rörelse. Politiskt och religiöst eller andligt. Vem kan strida? Om man hör en beundran i de här orden. Vem kan strida? Vem är som detta? Och det är som man säger utopia, en utopi idag. En väldigt förförisk utopi. När man talar om världsfred och kärlek och vi ska alla älska varandra. Och vi ska vara ett, oneness och enhet. Det är väldigt förföriskt. För visst är det fred och kärlek och allt detta som vi människor behöver och vill ha. Men Detta vill man ha utan Gud. Och det är där det bedrägliga finns. Därför att det finns ingen äkta kärlek. Det finns inget som ingen världsfred eller frid vid sidan eller utan Gud. Det finns bara i honom. För detta sätter människan i centrum. Och det människan förmår. Och människan blir sin egen Gud. Och avgudar sig själv. Det är det som Uppenbarelseboken 13 kallas vilddjuret. Eller vilddjuren. Det finns ju från olika perspektiv så att säga. Eller man ser från olika vinklar. Ändetidens skeende och det som Jesus varnar för. En världsmakt som kallas vilddjuret. Och det står att alla tillbar detta. Alla såg upp och hänfördes av detta. Som det beskrivs. Utom de som tillhör lammet. Som tillhör Jesus Kristus och tror på honom. Och om denna stora rörelse kan vi också läsa Gamla testamentet. Det är ju profeterat redan där. Jesaja 41 och 23. Och det är Herren som talar genom Jesaja. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Men Herren säger i vers 29. Se, de är alla fåfänglighet. Deras verk är ett intet. Deras avgudabilder är vind och tomhet. Och det här är vad vi ställs inför var och en i vår tid. Ett val. Ett val där skiljelinjen och gränsen kommer att bli allt tydligare ju längre tiden går. Ju senare tiden blir, ju närmare Jesu återkomst och denna tidsålder slut. En tydlig gräns där vi var och en måste välja. Och jag tror och hoppas att vi alla har valt och att vi väljer Jesus Kristus och att vi vill tillhöra honom. Då vet vi att vi är på den segrande sidan. Frågan är, vem är det som blir stor? Vem är det som upphöjs? Vad är det för teologi? Se till så att ingen bedrar er. Är det en teologi som gör att vi människor blir större och större? Vi kan och vi vill och vi ska. Vi förmår. Och vi är världens svar. Församlingen är världens svar. Det leder till att Gud blir mindre. Det leder alltid till att Gud blir mindre. Jesaja profeterar så här också. I kapitel 2 och vers 22. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är de att räkna med? Den som ärligt söker sanningen. Det vet vi. Det finns så många exempel på det. Den som ärligt söker sanningen, den möter Gud. Han ser varje människa på jorden som ärligt söker sanningen och söker honom. Och den helige ande för oss alltid till Jesus Kristus. Johannes Döparen, han sa så här. Han, alltså Jesus, måste bli större och jag blir mindre. Det är det handlar om. Att han blir större. Och i vers 36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Guds vrede blir kvar över honom. Men ordet vrede, det tänker vi kanske jämför med våran vrede. Men i Guds vrede betyder det här ordet, grundtextens ord för vrede. Det är Guds vrede över synden. Men med en längtan och en sorg. Över den som lever i den. Alltså den som lever i synden. Gud ser på syndaren med sorg och med längtan. För han vill befria, han vill förlåta, han vill rädda och frälsa. Vi kan också lägga märke till, om vi går tillbaka till Jerusalem. Om man läser kapitel 23, det som hände före det här vi läste här. När Jesus går till rätta. Mycket skarpt med fariseerna och de skriftlärde, dåtidens religiösa ledare, som var orsak till det som sen hände. Det han säger, det som var det allvarligaste av allt, ja, det var mycket synd, det fanns mycket hyckleri, det fanns mycket falskhet där. Men vad var det allvarliga du var? Att du inte tog vara på den tid då du var sökt. Att du inte tog vara på den tid då du var sökt. En bestämd tid, en besökelsetid. Synden, sveken, ondskan. Det var inte det som var det värsta. Därför att det ville ju Jesus ta hand om och förlåta och befria ifrån. Det värsta var att man förkastade Gud, Guds utsträckta hand. Gud själv besökte sitt folk. Jesus Kristus, Guds son, blev människa. Han var mitt ibland dem. Men de ändå förkastade honom. Det var det allvarliga för Jerusalem. För Gud, när han söker oss, det är så viktigt att vi också tar emot, att människan tar emot hans nåd. Om Guds folk, som vi ser mycket idag, bygger på mänsklig kraft och mänskliga planer och mänskliga resurser och allt vad det är, där människan blir större och större. Och det är som att Jesus kommer ut i periferin någonstans. Man använder hans namn, men han blir inte större utan mindre. Då kommer det att vara en kraftlös församling. En församling utan Guds kraft. Ändå säger Gud tydligt och klart, som Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 1, att han väljer det som är svagt, det som ingenting är, för att låta det starka komma på skam. Så gör Gud. Han väljer det som ingenting är, det som är svagt och föraktat. Den människa som tycker att vad har jag att komma med, jag har ingenting. Det är den. Det är dig som Gud väljer till redskap. Det står om kraftlösa tider när vi läser om andra Timoteusbrevet från kapitel 3 och vers 1. Paulus skrev till Timoteus här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Och vara penningkära eller giriga, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Och senare skriver han, ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem, skriver han. Och orsaken, bland annat kan vi läsa om i nästa kapitel, där Paulus skriver att det ska komma en tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran. Utan efter sina begär ska de samla oss en mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det är alltså ett val man gör. Man litar på sig själv. Man litar på sin egen kraft, sin egen förmåga. Och det hindrar Guds kraft i en tid då det är viktigare än någonting annat att vi söker Guds kraft, den helige andes kraft i våra liv, och att vi kommer nära honom, nära Jesus. Och när Paulus skrev det här, då var han fängslad, han var hindrad att själv missionera och evangelisera. Han visste att han snart skulle dö när han skrev det här. Men han uppmuntrar dem som skulle fortsätta kampen. Han uppmuntrar Timoteus. Predika ordet i tid och otid. Om det passar sig eller inte passar, stå för Guds ord. Stå för evangeliet frimodigt. Även om de inte vill lyssna, som han skrev här Paulus. En tid, alltså särskilt i den yttersta tiden. För här är inte tid som bestämmer vissa årtal. Utan det är en tid som säkert har pågått gång på gång i historien. Men som vi förstår är förknippat speciellt med den yttersta tiden, med ändens tid. Och som vi också ser mycket av idag. Ordet svåra tider kan också översättas kraftlösa tider, försvagande tider. Det är någonting som gör att man liksom förlorar Guds kraft. Därför att man ersätter med sin egen kraft. Och ordet kommer från ett annat ord som heter kalao. Eller chalao, som betyder att sjunka till tomhet. Och det var ju det som Jesaja skrev, som jag läste innan, deras tankar, deras bilder och deras verk är tomhet. Ett sken av Guds fruktan. Och här finns också i ordens betydelse att vara upptagen med yttre former utan inre substans. Det är en definition för otro. Det är alltså inget vi presterar, utan det är att man är upptagen med yttre, med ett sken av Guds fruktan. Man vill inför människor verka väldigt from, kanske, och andlig och på alla sätt. Men i hjärtat vill man inte låta Guds ande forma och leda längre. Och det är också vad orättfärdighet betyder. Rättfärdighet, det ordet kan definieras att formas efter Guds karaktär och principer. Och det är den helige andes verk och kraft i våra liv. För när vi tar emot den helige ande, som vi uppmanas alla att göra, och be om den helige andes kraft när vi tror på Jesus Kristus och tillhör honom och vill tillhöra honom. Den helige ande verkar, står det, i både vilja och gärning, så att Guds goda vilja kan ske. Det händer någonting, och vi vet av erfarenhet att när den helige ande fick ta över våra liv, då fick vi en ny vilja. Vi ville någonting annat än tidigare. Och våra steg, vi fick en längtan att gå Guds väg. Vi ville följa honom, vi ville lyda honom, vi vill leva för honom, Herren Jesus. Som vi inte alls ville innan. Och det är den helige ande som gör. Det är Guds kraft i våra liv, så att vi följer honom. Så motsatsen där, orättfärdighet, det är precis vad det här beskriver. Ett sken av Guds fruktan. Men att inte vilja veta av den kraften som förändrar och förvandlar. Att inte formas av Guds karaktär eller principer. Och det var det som Jesus också sa så skarpt och klart till ledarna, de religiösa ledarna i Jerusalem på den här tiden. Ni är hycklare. Och det var skarpa ord, huggor, marsch, avförda och sådana här uttryck. Det är ju hebreiska uttryck. Men det är ju att de går djävulens ärende, helt enkelt. Förtryckte folket och ville ha makt och inflytande och rikedom och allt det här av själviska begär. De gjorde kärlet fint och rent på ytan, men inte inuti, sa Jesus. Sken av Guds fruktan. Vi får också veta hur ändetidens, eller denna svåra tiden, hur människorna, vad det är som orsak till att många människor följer detta. Man hänförs av falska under och tecken. Det är ett tidstecken. Man hänförs av under och tecken utan urskiljning. Bara det händer något. Bara någonting manifesteras. Men man prövar inte enligt Guds ord. För man vill inte höra sanningen. Och det står att onda människor och bedragare gör framsteg. Och det är vad som händer om man inte prövar enligt Guds ord. Och gör som det står. Ta avstånd ifrån dem som du ser inte lever, inte har den frukten som är andens frukt, den heliga andens frukt. Och du ser, det är inte äkta. Det här stämmer inte överens med Guds ord. Det här känner jag inte igen. För det Gud gör, det kan vi känna igen om vi känner Jesus. Och vi får be den heliga ande om urskiljning och att känna skillnad. Att se skillnad. Att kunna urskilja. Därför att det Gud uppenbarar, det han gör, det uppenbarar också vem han är. Det uppenbarar hans härlighet. Hans helighet. Hans renhet. Om du har fått ett ord ifrån Gud någon gång, som du vet, det har du säkert. Kanske en uppenbarelse, kanske en syn, eller en dröm, eller en bild. Någonting. Du kan veta, du kan känna igen tonen. Den himmelska tonen, som vi brukar säga. Det är någonting av Guds härlighet, av hans helighet. I det han talar och uppenbarar till oss. Det ger oss liv. Och det drar oss till honom. Paulus, han skrev så här i Kolosserbrevet 1 från vers 28. Honom, alltså Jesus. predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Vad är nu detta, tänker vi? Ska vi bli perfekta? Är det så höga krav på oss? Nej. Att vara fullkomlig i Kristus. Jag skrev så här, för det är min första tanke som jag får när jag läser det. Att vi är helt tillhörande honom. Vi tillhör honom helt och fullt. Det är vad det handlar om. För Jesus är fullkomlig och vi i tron får vara i honom. Med våra brister och fel. För det målet arbetar och kämpar jag, skriver Paulus, i hans kraft som verkar mäktigt i mig. I hans kraft som verkar mäktigt i mig. Och det här kunde Paulus skriva frimodigt. För han visste sina begränsningar. Han kände till sin egen svaghet och enkelhet och tillkortakommande. Men han visste också vem han trodde på. Han visste var kraften finns. Den han var så beroende av. Den han behövde varje dag, varje stund i sitt liv. Jesaja 40 och 29, de kända verserna. Han ger den trötte kraft. Och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Alltså ungdomar. Unga män kan falla. Det är de som kanske står för det starkaste mänskligt sett. Men de som hoppas på Herren hämtar ny kraft eller ny nåd. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Ordet att hoppas på Herren, det beskriver att binda samman genom tvinning. Det är som trådar som binds samman. Alltså man binds samman, man formas enligt Guds vilja. När man hoppas, förväntan. Vi vänder oss till honom, ber om hans kraft och vi förväntar oss att han ger oss det, för det har han lovat oss. Och här har vi alltså att formas efter Guds vilja. Det som också är en definition på rättfärdighet. En överlåtelse till Guds vilja. Att lita på honom. Och också att vi litar på och förstår att det, vad det än är som vi bär på, som vi kämpar med, är han mäktig att hjälpa oss. I omöjliga situationer. I svåra tider som vi läser om. Med hjälp från synd, från skuld, hjälp från fördömelse, hjälp från uppgivenhet och modlöshet. Vad vi än kan kämpa med, så är han mäktig att hjälpa oss. Och vi får komma och förvänta oss det. Hoppas på Herren. Och det står om vingar som örnar. Har ni sett en örn? Har ni sett en kungsörn eller en havsörn segla på vinden? Oj, vilken mäktig syn. Man blir alltid lika lycklig när man är fågelskådare och ser örnar. Alltid, det är så underbart. Stora, kraftiga vingar. Och så söker de sig till de här uppvindarna eller termikvindar. Så de stiger högre och högre och har ett högt perspektiv. Och så står det också att vi stiger med trons vingar, tror jag vi sjunger om i någon sång. Det är alltså vinden som bär. Och ni vet, ordet på grekiska och hebreiska är ju pneuma eller ruach. Och båda betyder vind eller ande, samma ord. Så vi får bäras och lyftas upp av anden. Den helige ande och som bär oss. Och får vi se högre upp när han visar oss lite mer av Guds perspektiv på vår situation. Det är underbart. Hur lär vi känna Guds kraft? Vi har ju den här underbara versen i Sakarja 4 och 6. Som jag tror, ja, läser vi Bibeln och är vana att läsa Bibeln, känner vi väl till den här versen. Då sa han till mig, detta är Herrens ord till Zerubbabel. Inte genom mänsklig styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det var uppbyggnaden där av templet. Och idag är det och våra liv som är tempel åt den helige ande. Inte med mänsklig styrka eller kraft. men med Guds ande ska det ske. Jag tror det var någon vecka sedan som Janne citerade Sven Reichman. För han säger så här, jag blir påminn om det då. Han tar upp det här med Guds kraft. Eller vår kraft, för det är inte alltid lätt att veta. Går jag nu i Guds kraft eller går jag i vår kraft? Och ibland förstår vi efteråt att Gud var med och hjälpte. Så är det. Och vi får lita på, när vi ber om Guds hjälp och ledning, så får vi lita på. Vi ser att han är med och hjälper oss. Men Sven Reichman säger så här, hur ska Gud kunna lära oss detta? Jo, han ställer oss helt enkelt i situationer som vi själva inte klarar av. Och visst är det så när vi tänker efter. Att Gud, han ställer oss ibland i omöjliga situationer som vi inte klarar av. Och jag minns så väl för många år sedan när jag höll en predikan. Jag minns inte vad jag predikade. Men jag minns att jag sa så här ungefär att Gud, som jag tänkte säga nu också, han använder naturligtvis de personliga egenskaper som vi har var och en. Och jag kan säga som så, jag tror att Janne och jag är överens om det, att Janne brukar ha mer mod än mig, men jag brukar ha mer uthållighet än Janne. Det kan vara lite olika där i våra liv. Vi är skapta lite olika. Men, sa jag i den där predikan, det finns en gräns när mitt tålamod eller envishet och min uthållighet tar slut. Och det är då nåden tar över. Guds nåd. Och när jag sa det där, den där orden kom när jag stod där. Så det talade så starkt till mig själv, för det var så uppenbart. Ja, men så är det ju. När min kraft, när min uthållighet tar slut, då tar Guds nåd över. Och det där kan jag aldrig glömma, för det var som att den helige ande talade till mig just då. Minst lika starkt som kanske till andra. När våra möjligheter tar slut, då kan Gud manifestera sin makt och sin härlighet på ett speciellt sätt. Och det läser vi om i Bibeln. Och det är därför också vi behöver mättas med bibelordet. För det ser vi Guds härlighet, hans makt, hans hjälp, hans kraft, hans godhet, hans kärlek. Allt det han är. Vi ser, vi läser om Israels folk inför Röda havet. Vad skulle de göra? Det var omöjligt. Och nästa senare, inför Jordan, det var lika omöjligt. Hindret var större, det var så stort som det kunde bli. När Jordan översvämmade, det var som mest vatten det kunde vara. Det var omöjligt. Men Gud grep in. Han sände hjälp. Och det ledde till att Israels Gud blev känd. Vi läser om Gideons lilla armé. En liten, liten, ynklig armé, mänskligt sett, mot en jättearmé av fiender. Men Gud var med, Herren var med, Gideon och hans armé, det var Guds folk. Det var omöjligt, men Gud var med och grep in. Och de vann en överväldigande seger. Och det ledde till att folken greps av Guds fruktan för Israels Gud, för den levande guden. Och vi läser om Daniel i lejongropen. Vad kunde han göra där mot lejon? Han var bara en vanlig människa som vi. Men Gud sände hjälp. Han sände en ängel och stängde i mun igen lejonens gap, står det. Och där var Daniel precis som vanligt. Inte en skråma. Vad hände? Jo, det var uppenbart att det var Daniels Gud som hade hjälpt. Man började se upp och människor började tillbe Daniels Gud. Och Daniels vänner i den brinnande ugnen, Sadrak, Mesak och Abednego. Också en totalt omöjlig situation. Men Gud sände hjälp. Jesus själv, den fjärde mannen i ugnen, en gudason, kom till deras undsättning. De kunde gå ut därifrån helt oskadda. Och man börjar nu frukta deras Gud. Tillbe himlens Gud. För detta, det var ju tydligt att det här kunde ingen människa klara av. Och så gör Gud i våra liv, i stort eller i smått, i vardagen. Visst är det så? Mirakler, det människor ser, det är någonting. Det är någonting som inte är i mig, i dig. Det är något annat. Hon äger något särskilt, han äger något särskilt. Eller det kanske helt enkelt händer mirakler. Konkreta, synliga mirakler. Det blir uppenbart för alla att det är Gud som verkar. Och vi kanske inte gillar alltid. Jag gillar inte att stå inför omöjliga situationer. Men så underbart när vi får se, när vi hoppas på Herren. Och vänta på hans kraft och att han griper in. Och så kan vi jubla därför att han är med. Det kan se ut som om mörkret har segrat för en tid. För en bestämd tid. Därför att Gud tillåter det. Det är som någon uttryckte det, som jag läste på nätet någon gång. Gud gömmer sig ofta bakom svaghet och litenhet. Gud gömmer sig ofta bakom svaghet och litenhet. Jesus sa så här, Lukas 22:53. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. För en kort tid, såg det ut som mörkret hade segrat. Det var Gud som tillät. Men vi vet fortsättningen. Att Jesus där på korset vann en evig seger för att rädda oss för evigheten. Ge oss frälsning och evigt liv. Och ge den möjligheten för varenda människa på jorden. Jesus uppstod i härlighet, i kraft. Det såg ut som mörkret hade segrat. Men det var Guds väg. Det var någonting som måste ske. Och ibland är det också så i våra liv att det kan se ut som, kanske vi kan tycka, att fienden har segrat. Han har lyckats med någonting. Men om vi bara håller oss till Jesus Kristus så för han oss igenom också den situationen. Också den omöjligheten. Och han visar sin makt och härlighet. Och än en gång ska du få jubla över hans kraft, över hans hjälp i din situation. Efesierbrevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, skrev Paulus. Och han skriver också till Timoteus, andra Timoteusbrevet 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och definition för nåd, det kan man ju definiera på flera sätt. Men ett som vi ofta använder är Guds kraft att göra Guds vilja. Det är enkelt och lättfattligt. Guds nåd, det är Guds kraft att göra Guds vilja i våra liv. Den helige ande som verkar. Och det är som han vill säga till Timoteus och till oss alla. Kom ihåg att det är Guds kraft. Det är Guds kraft. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och när Paulus skrev det här, då satt han själv i bojor. Han var i en omöjlig situation mänskligt sett. Han var bunden. Det var Gud som hade tillåtit. Men så skriver Paulus i samma kapitel. Men Guds ord bär inte bojor. Guds ord bär inte bojor. Och det kan vi intyga med full kraft idag. År 2012. När vi läser Guds ord. Och det Paulus genom den heliga andes kraft fick förmedla till oss alla. Det var Guds kraft genom ett mänskligt redskap. Ett svagt redskap. Som Paulus visste att han var i sig själv. Men för Gud är inget omöjligt. Så låt oss hämta ny kraft hos honom idag, hos Herren. Också Jeremia skrev ju att din nåd är vår morgon ny. Och vi sjöng där förut här i lovsången. Din nåd är vår morgon ny. Din kraft är vår dag ny.